Vi ska dröja kvar lite till i Romarbrevet 7. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Naturligtvis gäller detta för Guds lag. Men på ett sätt kan vi säga att det gäller för alla idealbilder. Och som jag sa förra timmen, det är en väldig skillnad på att ha en idealbild av sig själv och att ha en sann bild av Kristus. Vi har inte en förebild att leva upp till, utan vi har en konung att se upp till. När jag läste i Veckorevyn att en flicka får inte väga 55 kilo, då började jag banta tills jag inte kunde sluta. När budordet kom vaknade en destruktiv kraft i mitt liv. Förstår ni? När jag hade hört 100 predikningar om hur mycket jag skulle vittna så hade jag tappat lusten. Hepp. Idealbilden av människan har ju en väldigt dödande kapacitet. Det gäller ju alltså inte bara den idealbild som Guds lag ställer fram. Utan varje idealbild som vi målar upp för oss själva, av oss själva eller av varandra, är förfärligt farliga saker. Förvaras oåtkomligt för barn. Påskriften får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig. Vi tar ett exempel. Vi hade det upp i något eftermiddagssamtal häromdagen. Våra idealbilder av församlingen. Har ju en väldig förmåga att skapa splittring. Och missnöje. Usch, varför är församlingen inte sån och sån? Ska jag behöva vara med i en sån församling? Och det är ju inte svårt att läsa apostlagärningarna och hitta underbara texter om urförsamlingen. De hade allt gemensamt och ingen räknade något av det han ägde för sitt och annat sånt här. Om man bara plockar ut de texterna så får man ju en outhärdlig bild. Därför att det den föder är ju i stort sett bara konflikter. Vi flyger på varandra och anklagar varandra för att det inte är som det var i urförsamlingen. Och så glömmer vi av att det står ganska mycket om konflikter i urförsamlingen med. Men de var förvisso människor. De grekisktalande judarnas änkor klagade över att de inte fick någon mat. Vad då i denna perfekta församling, säger vi. Det finns ju teologer som har gjort allt vad de kunnat för att svärta ner ur församlingen och bara plockar ur sådana texter. Det går det med. Jag menar, vi kan bestämma oss för vilken bild vi vill ha. Och sedan göra ett skickligt urval av texter. Det är ju alltid så vi bär oss åt. Men idealbilderna. Varför är de så dödande? Därför att de innehåller ingen barmhärtighet. Det finns ingen mänsklig idealbild med barmhärtighet i. Jesus är ju mycket mer än en idealbild. Han är ju barmhärtig. Och att se upp till honom är någonting helt annat än att hålla på och stirra sig blind på en idealbild av sig själv. Hur jag borde vara. Det här med att se på en idealbild av sig själv, det skapar nu ett tillstånd som Paulus beskriver väldigt noga här i Romarbrevet 7. Och som jag vill kalla för främlingskap. Det Paulus beskriver i sista delen här av Romarbrevet 7 är ju ett tillstånd där man undrar, vem är jag? Jag vill, men jag gör inte. Och vem är då jag? Är jag den som vill men inte kan, eller är jag den som inte kan eller inte vill, eller hur ska vi nu uttrycka det här? Det blir lite rörigt, men ni förstår vad jag menar. Eller om vi uttrycker det så här. Om jag fördömer mig själv, vem är då jag? Är jag den som håller i piskan, eller är jag den som blir misshandlad? Jag vill det goda, men jag gör inte det goda. Vem är då jag? Och därför kan vi säga så här att varje försök att förändra en människa genom att måla upp idealbilder för henne kommer att skapa skapa ett främlingskap i hennes liv. Och kommer att skapa en inre motsättning i hennes liv. Det utlöser en sorts inbördeskrig till sist. Idealbilden kan vi ju kalla för en kravmoral om vi vill. Den kräver av mig hur jag ska vara. Och det Herren erbjuder är ju inte en kravmoral utan en gåvomoral. Han vill ge mig rättfärdigheten som en gåva. Han vill inspirera mig till rättfärdighet istället för att kräva den av mig. Om moralen enkelt uttryckt består i att jag ska älska. Och så har jag ingen kärlek. Spelar ju ingen roll hur mycket man talar om för mig att jag borde älska. Det kommer bara mala sönder mig. Men om jag tillför kärlek så får jag en chans. Det ligger också något väldigt destruktivt i det här att idealbilden är en bild av mig själv. Och ändå är det inte jag. Medan det som Herren erbjuder är inte en bild av mig själv utan är en levande person, en annan person än jag. Ju mer jag tittar på idealbilden av mig själv, desto mer upptagen blir jag av mig själv. Ju mer jag tittar på honom som jag tror på, desto mindre upptagen blir jag av mig själv. Det jag nu är ute efter, det är någonting som så sakta håller på att klarna för mig själv. Och det är att det finns en grundläggande skillnad i våra liv mellan levande förebilder och döda förebilder, om vi nu ska använda uttrycket förebild. Levande förebilder och döda förebilder. Hur formas vår personlighet? Vad är det för intryck som verkligen skapar eller utvecklar vår personlighet så som den ändå är nedlagd som en skapelse i oss? Det är på något sätt människor som vi på ett sunt sätt har sett upp till. Jag säger på ett sunt sätt. Det handlar inte om människodyrkan nu. Men de flesta av oss har lärt sig svenska genom att tjuvlyssna på vad pappa sa till mamma vid köksbordet. Och det är ett fantastiskt sätt att lära sig språk, vad ni tänkte. Man kan lära sig finska på det sättet. Och det är ju frågan nästan om man kan göra som vuxen. För det är ju ett enormt svårt språk. Och vilken, ska vi kalla det, reception man har som riktigt liten. Man lär sig alltså ett helt språk bara genom att imitera vuxna människor som man hör tala i sin omgivning. Med akkusativ och dativ och konditionalis 1 och 2 och hela vibbarna. Det är ju fantastiskt. Jag tror att vi lär oss så mycket av de som är vår närmiljö när vi är små. Jag tror att man allt för mycket kommit att betona vad pappa gör mot barnet och vad mamma gör mot barnet och om barnet får tillräckligt mycket kärlek och så vidare. Det har klarnat för mig på senare år att minst lika viktigt är samspelet mellan de vuxna människor som barnet har att studera. Det barnet studerar ju så att säga vad liv är genom att tjuvtitta på pappa och mamma. Och det är ju därför som barnen sen i sina lekar börjar att praktisera vad de ser hos sina föräldrar. Man kan se mycket av det här framförallt när man kommer in på frågan om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Vi vet ju alla att det finns tillstånd där man kan vara främmande, vad ska vi säga, för sin egen skapelsegivna könsidentitet. Man kan i och för sig på sin kropp konstatera att man är man. Men man känner sig inte sådan. Man kan undra lite grann, hur kan ett sådant tillstånd uppkomma? Om man börjar tala med en människa som brottas med den sortens problem, så tycker jag mig ha sett och förstått att om man nu börjar då att tala om, vad hade du för förebilder för manlighet? Vad hade du för förebilder för kvinnlighet när du var liten? Och vad fick du för förstahandsintryck av samspelet mellan man och kvinna, så finner man ofta att de tidiga förebilderna, de levande förebilderna. Kanske var väldigt långt ifrån det som man kanske rätteligen ska uppfatta som normalt. Det som var i Guds tanke. Och eftersom man tar in de förebilder man har. Och jag tror att det är Guds modell för vår, ska vi säga, för vår personlighetsutveckling. Att han ställer fram levande förebilder. Som vi på olika sätt hämtar in genom imitation och inlevelse. Och också i många sammanhang så att säga bygger vidare på. Så kanske man också i sådana sammanhang kan se att en formulerad bild av vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Alltså en som inte är levande utan en som är död. Den har inte alls samma genomslagskraft. Man kan läsa 100 läroböcker i manlighet, menar jag, utan att bli manligare för det. Om man alltså har en störd levande förebild för manlighet ifrån tidiga år i sitt liv. Och en kultur som översvämmar i förvridna manlighetsbilder och kvinnlighetsbilder. Där kvinnorna är någon sorts kylskåpsliknande sexbomber och kararna skjuter från höften och så vidare. Så kanske det är svårt att hitta en levande förebild för sig själv om det är så att ens närmiljö inte kunde tillhandahålla den när man var liten. Man ser påfallande ofta när man talar med äkta makar om deras äktenskapliga svårigheter. Jag har vant mig vid att fråga lite grann den ena eller den andra parten: hur var det mellan dina föräldrar? Det visar sig påfallande ofta att där fanns precis samma svårighet. Det skar sig ungefär på samma punkt. Och det är ibland en iakttagelse som ger upphov till välja skamkänslor. Och det behöver du ju inte alls göra, utan jag brukar istället vända på det och säga det att om du ser och förstår att ditt äktenskap går på ungefär samma grund som dina föräldrars äktenskap, då kan du se situationen utifrån. Om du skulle ge dina föräldrar ett gott råd och sen lyssna på vad du själv säger. Det kan ibland vara en väldigt bra nyckel. För det kan vara lättare att tala om för sina föräldrar vad de skulle göra och vad de skulle upptäcka. Och så kan man kanske säga att ja, men vänta, det här gäller ju också mig. Här är något jag kan ta vara på. Jag fick för en del år sedan en liten skylt av min hustru på hennes födelsedag. Ni vet en sån där liten, va? Skojskylt som det kallas. Och på den så står det att det minsta en far kan göra för sina barn är att älska deras mor. Det är väldigt visligt. Vi ska titta på några ställen i Bibeln där det talas om levande förebilder. Vi ska gå till Första Korinthierbrevet 11:1. Första Korinthierbrevet 11:1. Det är en sån där vers man hickar till inför. Eller vad säger ni som redan hunnit slå upp? Paulus säger: ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Ni ska inte leva som jag lever, utan ni ska leva som jag lär. Nej, det säger han inte. Vi minns att Jesus formar sina lärjungar genom att leva ihop med dem. Och han är lite försiktig med alla förklaringar och alla teoretiska utläggningar. Utan han tycks ju ha en djup förvissning om att om de bara lever ihop så kommer det som är hans liv och hans egenskaper att smitta av sig på de andra. Det tycker jag är en så fin bild. Vi mognar genom smittsamhet, genom att bli smittade. Man behöver inte bli nersmittad, man kan bli uppsmittad. Det är fint. Att man inte är så vaccinerad så att man inte kan bli lite smittad. Den bästa bild jag vet i det här sammanhanget har med humor att göra. Jag menar, även om man är en tråkmåns och så gifter man sig med en humorist, så blir man ju till sist lite skämtsam själv. För det där har ju en väldig förmåga att smitta. Och det är ju så att säga någonting som inte transplanteras. Det är ju inte frågan om någon njurtransplantation, men det är någonting som, ska vi säga, någonting som får saker som finns latent i ens personlighet att börja växa och utvecklas. Smittsamheten från en levande människa, den levande förebilden, väcker till liv sådan som skaparen har lagt in i mig själv och får det att växa och utvecklas. Och poängen i det här är ju alltså att en person som har Kristus som en levande förebild kan i sin tur bli en levande förebild till någon annan. Det här har ju återigen inte med prestation att göra, utan vi vet ju bara det att när Kristus har smittat oss så blir vi också smittsamma för andra. Den grad av vad ska vi säga, Kristus hänförelse som finns i våra liv är ju en kraft som räcker långt utanför vår skinnet på vår kropp, så att säga. Vi tar ett par andra bibelord. Galaterbrevet 4 och 12. Jag ber er, bröder, bli som jag, när jag nu har blivit som ni. Festligt uttryck. Vi ska också ta Efesierbrevet 3 och 14, 14 och 15. Efesierbrevet 3, verserna 14 och 15. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det är en iakttagelse som man väldigt ofta gör. Att en människas faders relation, fysiska, jordiska faders relation, är som en sorts utgångspunkt för våra föreställningar om Gud. Min pappa var en humorist och jag har aldrig haft svårt att förstå det här med Guds humor. Om jag får ta det exemplet. Och det är en bra start i livet. Och jag tror att det så att säga, det finns en skapelsetanke i det här. Det finns en skaparens tanke i detta. Att vi formas, vi utvecklas på ett alldeles speciellt sätt inom levande förebilder. Med ett sunt förhållande till levande förebilder. Det har ingenting med Elvis Presley beundran och sånt här att göra. Allting kan ju kommersialiseras och göras till avgudadyrkan. Det är inte det jag talar om. Utan att vi har levande förebilder. Som vi på ett sunt sätt kan hämta intryck av. Och det här tror jag att vi också ska ta till oss när det gäller vår förståelse för den heliga ande i våra liv. Att han inte är given som någon sorts, vad ska vi säga, mottagare för någon allmän radiostyrning. Utan att han är oss given för att vi ska förstå vem Kristus är. Hans uppgift är att förklara Kristus för oss. Alltså att ge en Kristus närvaro som gör att den levande förebilden ständigt finns i vårt innersta. Att hämta inspiration ur, att umgås med en Kristi närvaro i mig själv. Inte bara så att säga en telefax för budskap ifrån himlen om vad jag ska göra. Utan en Kristus närvaro som så att säga kan få min personlighet att börja växa och mogna. Utifrån de förutsättningar som är nedlagda när jag skapades. Och om vi ska sluta den här lektionen genom att gå tillbaka till Romarbrevet som vi utgick ifrån. Och ta de första verserna i 8 kapitlet. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Vi kan ställa frågan, vem segrade Jesus över? För här talas om Jesus seger. Vem vann han över? Han vann över sig själv. Och därmed så led synden i köttet ett nederlag. Därmed öppnas på något sätt en väg för oss att vinna över oss själva. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Den lag som finns i mina lemmar, hur ska den övervinnas? Jag vill, men jag kan inte. Han både ville och kunde. Och ställer fram för oss möjligheten att följa honom efter. Det finns ingen seger i Guds rike utan självövervinnelse. Det handlar inte bara om självövervinnelse. Men det finns ingen seger som är fri från självövervinnelse. Ett uttryck ifrån den 51:a psalmen och 14:e versen. Uppehåll mig med villighetens ande. Har du sett det uttrycket? Villighetens ande. Det finns ju situationer då man inte ens vill. Vad ber man om då? Vad gör man då? Man kan be om villighetens ande. Psalm 51 och 14. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Och den villigheten, det har vi ju alla erfarenhet av. Den vaknar automatiskt till liv när liksom Kristus målas för oss. Hur kan ni vara sådana dårar, ni galater? Ni har ju ändå fått Kristus målad för er som korsfäst. Och det är liksom inte en tavla att hänga på en spik, utan det är så att säga en bild som är nedlagd i våra hjärtan. Återigen den levande förebilden. Här tror jag finns stora hemligheter. Jag tror att det förlöser oss så mycket främlingskap. Vi såg att alltihopa detta med att tjäna under idealbilder, döda idealbilder. Det skapar till sist bara den förvirring som gör att jag vet inte vem jag själv är. Jag fördömer mig själv, men jag vet inte längre vem som är jag. Är jag den som ligger under eller är jag den som sitter ovanpå? Och så ställer Herren fram den levande. Inte något att leva upp till utan något att se upp till. Och det befruktar allt som skaparen har lagt i mig. Det är som solsken på en drivbänk. Det börjar spira och gro. Villighetens ande. Kristus närvaro. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Då inträder det förunderligt att jag blir jag. Främlingskapet bleknar bort. De inre stridigheterna och konflikterna och alltihopa det där upphör. Jag kommer till ro.